Hej alla lyssnare, Maria Borenius här. I det här avsnittet ska vi bege oss till en av mina favoritplatser på jorden, New York, Manhattan. Och du, Anna Tvinnerem, har ju haft lyckan att få bo där. Du har ju några gånger i podden berättat om dina upplevelser i New York. Men kan inte du berätta hur det kommer sig att du flyttade dit och vad du arbetade med när du bodde där?
Ja, efter avslutade studier i Uppsala på sent 80-tal var jag absolut inte redo att bli vuxen. Så då fick jag chansen att åka iväg till New York City, Manhattan, och arbeta som hushållsanställd för en svensk FN-diplomat. Trivdes superbra, framförallt på Manhattan, med livet där. Vi var 12 svenska tjejer som hade superkul. Och ville inte åka hem efter det där första året. Men vad skulle man då göra istället? Men det blev så att jag sökte jobb på svenska konsulatet, svenska generalkonsulatet. Och fick jobb som kock där när Arne och Eva Thorén var stationerade där. Så stannade jag i 2 år till och det var superkul. Det var otroligt roliga år.
Ulrika pratade ju i podden om att det kändes som hon kom hem när hon först kom till New York. Att hon liksom kände sig som hon var en av dem. Och jag kände faktiskt själv likadant när jag kom dit. Det här med att folk snackar överallt och att det händer alltid någonting. Och ja, man liksom sticker inte ut men och allt är okej. Liksom. Allt galenskap är ändå okej. Liksom.
Precis, och jag älskar de där mötena med människor där. Liksom. Och man står i matkön, höll jag på att säga, eller man står i någon busskö eller på tunnelbanan eller vad som helst. Och så kanske man säger någonting och så hör de att man har en accent och så bara, oh my god, where are you from? Och så får man berätta det en tusende gång och jag tröttnade aldrig på det verkligen.
Nej.
Jag kan sakna det när jag bor här hemma nu, att ingen undrar var jag är ifrån. De där mötena framför allt, och det är det Ulrika pratar om också. Men det är ju framför allt, ska vi kalla det för en matnyttig podd. Det var ett lite roligt skämt där, dåligt roligt. Men vi pratar faktiskt väldigt mycket om mat och hur det är att driva restaurang på Manhattan. Och Ulrika berättelser tar ju aldrig slut. Alltså hon har ju hur många stories som helst med människor hon har mött och hennes dagliga liv. Så det är jätteroligt att intervjua henne.
Och så får man ju massor av energi av Ulrika. Tas ju med in i hennes inställning i livet. Liksom, med att allting ordnar sig. Och, ja, man får verkligen ett riktigt lyckopiller av Ulrika. Så jag tycker det är dags att lyssna.
Jag heter Ulrika Bengtsson och jag bor i New York. Jag har varit här i jättelänge, över 30 år. Och trivs som fisken i vatten. Kände när jag kom till New York att jag hittade hem och stannade.
Vi är så taggade på att ha dig här, Ulrika. Och dessutom är vi superglada att vi faktiskt lyckades att pricka in en ledig stund med dig i ditt busiga liv. Vi kommer gå in på det mer, vad det är du gör med din tid och sådär såklart. Men först så skulle jag vilja säga stort grattis till din utmärkelse som du har fått av The American Swedish Historical Museum i Philadelphia. För det är ju så himla häftigt.
Ja, det är ju otroligt faktiskt. Det är en jätteära.
Och motiveringen till din utmärkelse har jag tänkt att läsa upp här nu. Your longtime association with the museum and your decades of contributions to the Swedish culinary scene in New York City. Och det kan man ju inte annat än hålla med om. Liksom. Jag har följt dig, jag har känt dig sedan du kom till New York. Vi var där tillsammans till att börja med och har följt din resa såklart. Och vi ska återkomma till lite mer vad du har gjort. Men till att börja med så kan man väl säga att om man skulle lista allting du har gjort för att sprida svensk kultur, framförallt då inom det kulinariska, så skulle det ta alldeles för lång tid än vad vi har här. Så jag tänkte att vi börjar med, du växte upp på landet,
ja,
i samhället Hyltebruk, på gränsen mellan Halland och Småland med 2 systrar, mamma och pappa. Men matintresset, det hade du redan i tonåren, eller hur?
Ja, även tidigare, fast man fattade ju nog inte riktigt då, i och med att det var det som hände hela dagarna. Det var ju alltid ett stort jäkla långkok som stod och puttrade på spisen. Eller någon hare som skulle flås, eller någon älg som skulle slaktas eller någonting. Så man fattade ju inte det då. Det var ju ganska tråkigt att nu ska vi skörda liksom. Och det ska skördas och sen ska det läggas in och sen ska det ner i matkällan. Och sen så hade man tänkte ju inte på det. Det var ju ganska trist, men det började ju väldigt, väldigt tidigt.
Spännande. Jag måste bara säga det. Jag tänker att det är viktigt att man bara förstår det. För det låter ju annars som att du har full koll här på Ulrika. Och det är ju för att ni känner varandra, eller hur? Ni har ju lärt känna varandra i New York då för 30 år sedan på 90-talet. Ja, där.
Jag tror det var 88 eller 89 som vi lärde känna varandra. Och min syster Inga-Lena bodde ju och jobbade i New York och hade träffat Anna. De umgicks och vi började umgås också. Sen när jag flyttade till New York så jobbar väl du och Anne för Eva Thorén?
Ja, precis. På konsulatet. Mm.
Och då hjälpte man ju till där. Det var ju en galen värld som man aldrig hade varit, fått inblick i innan. Vi gjorde busiga saker och Nej, men det är lite så här vad man är intresserad av. Och det kunde ju vara allt från att gå till museum och gå på happy hour på The Met. Som att rollerblada i Central Park till att gå ut och sjunga karaoke liksom. Allting fanns ju att kasta basketboll. Så det är ju bara att man är intresserad av upplevelser och träffa nya människor.
Förstår jag, ni hade kul tillsammans.
Ja, det hade vi. Ja. Vi hade väldigt roligt.
Jag måste berätta en sak på tal om Small World. Så har vi en kille som kom in med sin fru och två barn.
Kom in
till restaurangen på Björk för några månader sedan. De var jättetrevliga. Så han har varit tillbaka. Jag tror att han jobbar runt hörnan där vi är. Nu visar sig att hans mamma är svensk. Mm. Och hon jobbade för Arne Thorén i New York när hon träffade sin man, som då är pappan till den här Axel. Och nu är han någon chef för The Emmys i New York och kommer till oss hela tiden och äter och beställer prinsesstårtor och kanelbullar och allting.
Ja, men gud vad roligt. Ja, men sånt, det är ju såna där möten är ju så underbara. Så du måste ju ha hur många såna som helst.
Arne Thorén, New York.
Ja, precis.
Det låter som knutpunkten i många av våra poddar när Arne Thorén faktiskt.
Ja.
Han verkar, hela den liksom, tiden känns som att det händer mycket roligt för svenskar i New York verkligen. Ja, men vi tänker att alltså, det här med att jobba i restaurang och liksom den här utmärkelsen som Anna nu pratar om att du har fått och så vidare. Det är listan på olika typer av liksom uppdrag och restauranger som du har arbetat på och så vidare är ju lång. Och vi pratade om hur det började och att du liksom alltid har varit involverad i matlagning hemma och så vidare. Men kommer du ihåg den där första känslan när du började jobba i restaurangköket? Liksom? Hur var det att vara liksom nykläckt kock?
Jag tror att det passar mig för att jag är ganska högljudd. Detta är ju så långt innan internet, YouTube, TikTok. Så att jag har alltid varit liksom lite för högljudd för att ha passat in.
Mm-hmm.
För att stå i Hyltebruk. Och jag tror att det är en av anledningarna till att jag hamnade i restaurangköket. För att där är det, speciellt då på 80-talet, det är en tillgång att kunna vara stark, beslutsam och kunna ta för sig lite. Det är inte många andra arbetsplatser, tror jag, där det är en kvalitet som är bra att ha.
Nej, så kan det absolut vara. Om jag förstod det hela rätt så hade du turen eller skickligheten att få väldigt duktiga mentorer tidigt i din karriär. Du jobbade med Christer Svantesson och Leif Mannerström. Och hur hamnade du i det sammanhanget?
Ja, för jag flyttade till Göteborg och kände inte till någonting. Så att jag gick i typ de gula sidorna i telefonboken, om ni kommer ihåg den. Och kom till det och då såg jag en restaurang som hette Déjà Vu och det lät på något sätt bekant. Så jag hörde av mig till dem. Turen att det var fyra unga tjejer som hade öppnat restaurang. Och det var en sån här inneställd i Göteborg. Alla var där. Rod Stewart var där och hela Blåbit var där. Och, så att när man jobbade där, då kunde man, fick man komma in precis överallt. Och jag var ju lilla Ulrika då från Hyltebruk. Och jag har aldrig liksom riktigt känt för att klä upp mig. Och varje dag så tänker jag så här, idag ska jag inte gå ut. Så då tog jag på mig mina fulaste kläder. Men sen blir ju klockan 10-11. Och då ska ju alla gå ut och då vill jag ju gå ut. Men då har jag ju mina fula kläder. Men då sa alla bara så här, men hon är från Hylte. Så jag fick komma in ändå, ser ut som en luffare. Så att det har alltid liksom, hon är från Hylte. Och har haft jättekul med det. För mig spelar det inte så stor roll. Och det spelar inte stor roll för alla heller, utan man lever mer på en personlighet än en skönhet, kan man ju säga då kanske. Där då när jag jobbade, och det var en jättebra restaurang att börja på, då flyttade min klasskompis eller gamla restaurangskolkompis Anders Dahlbom till Göteborg och började jobba för Leif och Christer på Johanna. Och då fick jag kontakt med dem och till slut fanns det ju en öppning och då kunde jag börja jobba där också. Och det var ju en, som sagt, en ynnest att få. Innan dess hade jag nog inte tänkt att jag skulle hålla på med det där, utan det var mer ett, bara för att jag inte visste något annat vad jag skulle göra. Så då kunde jag jobba kul och resa och kul.
Hur gammal var du vid den här tidpunkten då?
Då är jag 19.
Ja, då är du ju ganska ung.
Du har gått gymnasiet, deras restaurang.
Jag gick restaurangskolan. Jag jobbade lite en sommar i Falkenberg. Och sen flyttade jag till Göteborg och jobbade då på Deja Vid. Och där var jag nog ett par år innan jag började på Johanna. Leif och Christer, de var ju så här otroligt givmilda med sina erfarenheter, men också det här att man fick utrymme att experimentera, utrymme att göra fel, men det kunde ju också bli rätt. De var väldigt givmilda genom att ge goda råd och tips. Så att man fick ju väldigt stor frihet under ansvar. Det var ju fantastiskt.
Ja, nej, men det vet jag att du, som en liten side note, så var ju vi förra sommaren nere hos Christer Svantesson, har en restaurang med sin dotter nere i Ystad som man ska prova på om man är i det neighborhoodet. Och det var ju, han blev så glad att träffa dig, Ulrika. Alltså gud, det var jätteroligt. 40 år senare eller något sånt där. Men nu så tänkte vi då att det ska bära iväg till New York. Så 1990 bestämde du dig, va? För att flytta hit. Och då, om inte jag har helt fel, så var det för att du hade landat en... Var det ett internship eller hade du fått en anställning på restaurang Aquavit då? Så att du...
Nej, jag hade ju fått en restaurang, eller ett, vad heter det? Ett jobb där. Ja, jag hade jobb. Ett jobb och så ett visum som varade på 1,5 år. Och det kände man ju att 1,5 år, det är ju en oceans of time. Men när man väl flyttade hit så gick ju den tiden väldigt, väldigt fort. Mm. Och detta var, så 1992 då gick min visering ut. Och då var det som en liten lågkonjunktur i Sverige. Så det fanns ju ingenting att riktigt flytta hem till i restaurangbranschen. Så att då i samma veva så skulle det bytas generalkonsul. Och då tänkte jag att då söker jag typ Annas roll och fick den, och det var Dag Sebastian Erlander och Gunilla von Arbin. Och jag jobbade ju med dem i 6 år.
För när du säger Annas roll så tänker jag Anna var alltså innan dig då på generalkonsulatet.
Ja,
just det. Spännande.
Lite roligt. Ja,
jag förstår. Mm. Jag tänker bara säga att vi fortsätter berätta lite grann vad som hände där och livet därefter. Men jag har också jobbat på en restaurang, en svensk restaurang som heter Aquavit i Melbourne i Australien.
Nej!
Ja, precis. Också en väldigt tjusig restaurang som drevs av två svenska kvinnor som hade immigrerat till Australien någon gång på 60-talet. Så min tanke är nog att Aquavit i Melbourne startade någon gång på sent 70-tal, 80-tal någon gång. Liksom så. Så jag var också där på 90-talet och jobbade. Men min minnesbild var att det var så himla tufft i köket. Alltså, vi hade en svensk kock på Aquavit. Jag tror han var särskilt elak mot mig som var svensk. Men det det är sved i skinnet alltså när han pratar med en. Alltså, vad är din tanke? Är det så där tufft eller var det bara han som var ovanligt elak?
Jag har nog haft lite tur. Jag vet på dessa by, de var väldigt, det var inte så tuff jargong, men det var ju väldigt så här att om kocken inte tyckte att man var så trevlig, han heter Bertil, om han inte tyckte att han var så trevlig så kunde han slänga all min mise en place. Och riktigt sätta mig i skiten och typ bara förstöra för mig. Så det var ju tuffa jargonger på det sättet. Och mycket sexanspelningar och det var ju helt oanpassat. Men man visste ju inte bättre då. Jag hade ingen aning om att det var något fel i det. Jag tror ingen visste om det. Men det hade ju absolut inte varit acceptabelt nu.
Men det ser inte likadant ut nu då, skulle du säga, i köksmiljöerna eller?
Nej, jag tycker inte det. Och jag måste säga, när jag kom till Aquavit så var det nästan hälften tjejer. Och det var en helt annan jargong än den jag hade upplevt i Sverige. Men i Sverige, jag var också pigg och glad och kunde vara tuff både mot servis och allting annat. Och mycket skrik och så. Men jag var nog en utav dem också liksom.
Det var så det var liksom.
Ja.
Ja, nej, det var det. Jag började käfta emot och det var inte alternativet, förstod jag.
Sen när du hade varit då på generalkonsulatet där på residenset och lagat massa roliga middagar och träffat hur mycket roliga människor som helst under 6 år, så bestämde du dig helt plötsligt, höll jag på att säga. Eller, jag kommer inte riktigt ihåg hur det hände, men i alla fall så öppnade du restaurang Ulrikas.
Ja, och det var ju inte så plötsligt, för att mitt i det här, när jag är på konsulatet, så får man ju ta ett beslut. Ska jag stanna kvar i New York? Eller ska jag inte stanna kvar i New York? Och då bestämde jag ska stanna kvar. Jobbar man inom restaurang, då jobbar du 6 dagar i veckan. Säkert 12-14 timmar om dagen. Mycket mer än så kan man inte jobba. Och då tänkte jag att då är det bättre att jag lägger alla de timmarna på en egen restaurang. Så då kände jag att, hur gör man det? Då faktiskt kontaktade jag Håkan Svan och Marcus Samuelsson på Aquavit. Och de blev lite som mina mentorer till att hur man ska öppna en restaurang. Så att jag fick olika uppdrag, liksom gör en businessplan. Och i det här läget, det här är ju 95, 96, för den tog 3 år att göra. Jag hade ju ingen dator. När man skulle, det fanns ju knappt internet. Man skulle då liksom... Det var ju sån här... analog, ja precis. Så att jag gjorde ju min businessplan på gula så här legal papper, 5-årsplan. Så hela min lägenhet var ju fylld av de här 5-årsplanen. Så att ändrade jag elkostnaderna på ett ställe, så var jag ju tvungen att gå sudda på alla år. Och det var ju jättejobbigt. Och då säger min kompis att du har inte tänkt på att lägga in det i Excel. Och jag liksom bara, Excel? Hade ju ingen aning om vad det var. Så han tog 1 år och la in det i Excel. Och det var ju helt otroligt. Då kunde jag bygga på det, lära mig. Och sen så satt jag, när jag skulle skriva den lite fint, så stod det köksmästare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Där satt jag ett dollartecken. Och sen hur mycket det var. Och sen nästa då, kock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så liksom... Och Karin då, vår grafisk designer, hon säger så här, du har inte hört talas om tab? Nej, det hade jag inte hört talas om. Så att jag fick ju gå liksom både datakurser och allting för att lära mig detta. Men den blev jättefin, och med hjälp av vänner och bekanta så fick vi ihop en jättefin businessplan. Och jag åkte runt på alla gator, upp och ner med rollerblades och skulle se vad jag skulle ha den här restaurangen. Fram och tillbaka, upp och ner. Och sen skulle vi då göra ett fint paket av den här businessplanen och då få ihop att det skulle vara lite rustikt. Så vi letade jättefint papper och sen sydde vi ihop den. Istället för att använda häftklämmar så sydde vi på maskin och lät trådarna hänga vid sidan. Alla mina bästa var liksom bara, det är nästan som den här Legally Blonde när hon lämnar sin resumé och den är, it's scented. Det var lite så här, den är sydd. Ja, det är lite så vi känner.
Ja. Underbart.
Och då fick du lån för att starta banken eller starta restaurangen, var det
Nej,
det?
Nej, då har man någonting som heter änglar. Och då hade jag bestämt mig för att jag ville ha 10 änglar hellre än en. Så att, det, för att om man inte lägger in så himla mycket så behöver man inte vara involverad så mycket. Och under den här tiden när jag håller på att bygga min businessplan, då lär jag känna en annan svensk tjej som heter Mimmi. Så vi gör det här tillsammans. Då hittade jag 10 stycken investerare som investerade $30,000 var. Då hittade vi en lokal. Det är inte så där jättemycket pengar, $300,000. Och vi var tvungna att renovera. Och det, vi fick inte ta på några sådana här yrkesarbetare som kunde hjälpa oss. De kom liksom aldrig. Så att vi gick upp till en målaraffär och sa, vi ska göra någonting som heter skim coding. Vi visste ju inte ens vad det var. Det fanns ju inget internet att googla eller YouTube att googla hur man skulle göra. Så de sa, ja, hur stor är väggen? Ja, sa vi, det är en hel restaurang. För det, den såg ut liksom som en grotta och vi ville ha släta väggar, lite gustaviansk ton. Så att återigen, kompisar flögs över, diplomater hjälper till och sandpappra barer och gör den här skimcoating, spackla och måla och fixa. Och då kom jag på också att jag kontaktar alla svenska företag jag kan ifall de vill använda oss som ett litet showroom. På Manhattan.
Okej, alla svenska företag som fanns där liksom.
Nej, som fanns i Sverige som inte fanns i New York. För att det är dyrt att etablera sig i New York. Så här, bara ge oss produkter så kan vi ordna så att du kan ta hit kunder eller klienter. Eller vi kan göra någon slags kompromiss hur vi ska göra. Så att Svenssons möbler i Lammhult donerade alla möbler.
Mm-hmm.
Så vi har jättefina möbler. Det är liksom klassisk svenska Leksandstolen och jättefina bord som kanske inte var så restaurangvänliga. Men det gjorde ju att restaurangen såg ju helt fantastiskt ut. Höganäs, alla tallrikar, Boda Nova, alla bestick, alla glas, Skeppshult. Vi hade skeppshultspanne, pannkakslaggar, massa med grytor, salt och peppar. Hur mycket som helst. Jättefina. Jag glömmer säkert några. Men restaurangen blev ju då så otroligt mycket finare än vad vi hade budget för egentligen.
Vad härligt. Och sen, så du höll på med det här i några år. Och sen så, när öppnade restaurangen då?
Vi öppnade 1999.
Och vad var det för typ av restaurang?
Det var en väldigt traditionell svensk restaurang. Med mycket. Vi hade 2 delar på menyn. En var Swedish Classics och den andra hette And More. Där kunde man, där det var And More, där kunde man ha lite gjort och man kunde ha lite roligare grejer med fortfarande med skandinaviska smaker. Och den andra sidan var ju Rydberg, sillen, skagen, gravlax, fissoppa, väldigt traditionell. Och sen ville vi att det skulle vara en lättsam atmosfär, trevlig personal, pigg och glad, men jättebra mat. Och vi gjorde egna snapsar och man kunde välja en sample med snapsar, 5 olika snapsar, liksom 2. Och det blev jättepopulärt.
Ja, det förstår jag att det blev verkligen. Jag kan säga att jag har gått utanför. Jag och min man var där och backpackade i början på 2000-talet. Så vi gick liksom utanför och kollade in restaurangen och vi räknade om vi hade råd att köpa en kopp kaffe, men det hade vi inte. Så vi liksom cirkulerade där utanför.
Ja.
Det såg jättefint ut, det kommer jag mycket väl ihåg verkligen. Så. Men det var för dyrt för vår budget för stunden.
Ja.
Men jag kommer ihåg att jag tyckte verkligen att det var en...
Nej, det var som en speciell liten värld när man kom ner där. Det var en liten halvtrappa ner, eller några trappsteg ner. Och så kom man in där och så var det ett bord som stod i ett litet burspråk. Som Princess Tower, som man kunde boka speciellt, var det inte så?
Ja,
ja.
Och det var många som friade till sina flickvänner och pojkvänner där.
Mm-hmm.
Och det roliga, jag stängde 2006, det är många år sedan. Och Än idag så kommer det så många gäster till Björk på Scandinavia House och säger, vi hade vår första dejt hos dig och nu har de barn som är liksom 20 år gamla och vi hade vår förlovningsfest där och vi var hos dig hela tiden, jag och min man, alltså, och nu kommer de till oss.
Ah,
så
gud,
på något sätt så har du inte fyllts det utrymmet.
Nej.
Aquavit som är jättebra och, men det är ju liksom väldigt exklusivt. Mm. Och sen så kanske det finns olika som är lite lättare, lite mer kaféer. Men det som är mitt emellan har inte riktigt, ja, ingen har hittat den platsen. Så folk är jätteglada att vi har öppnat igen.
Nej, men det är superkul. Du hamnade ju i hotellvärlden efter Ulrikas, eller hur?
Ja, 2006, då hade, varför vi stängde var att jag var tvungen att bygga om hela så här, flexsystemet i köket. De har gjort nya ändringar och då skulle jag satsa massa pengar. Och då går jag till landlorden och säger att jag måste ha 10 nya år. Vi hade bara ett år kvar. Och då säger han, tyvärr, vi har sålt huset så att vi bara typ väntar på att din lease ska gå ut. Så då tog jag beslutet att nej, men då är det lika bra jag stänger. Det är ingen idé att satsa de pengarna. Kommer aldrig få tillbaka dem. Plus att jag då var mamma till Axel som var 2 år. Då kände jag att då får jag avveckla, ta ett jobb. Vi hade jobbat mycket med Roger Smith Hotel, ett familjeägt hotell mitt på Manhattan. Och de hade ingen food and beverage avdelning. Så att de kände att nu är det dags, kan du dra igång den? Så det passade mig ganska bra. Startade lite mer fokus på deras event och så öppnade vi restaurang där. Vi öppnade en takbar. Ja, det var roliga tider.
Jag kommer ihåg, du sa nej, jag vill bara gå till jobbet nu och få en handbook.
Ja.
Du ville liksom gå till jobbet och liksom bara, det här ska du göra idag och sen kan du gå hem.
Ja.
Liksom till skillnad från att ha drivit sin egen restaurang.
Ja,
för det måste ju ändå varit ett ständigt arbete med att driva en restaurang. Alltså allt ifrån personalfrågor, lokalfrågor, lönsamhetsfrågor. Det måste ju ha varit mycket arbete med att driva, Ulrika.
Ja, det är galet mycket. Men jag känner det nästan som att det är att du skaffar ett barn. Du får mycket tillbaka också. Men det är ju ett konstant 24/7. Det här är inget jobb. Det här är mer en livsstil. Jag vet någon frågade mig när vi renoverade om jag trodde jag skulle bli rik. Att bli rik var mitt motto. Då hade jag inte valt restaurangbranschen. För så mycket timmar som man lägger ner där på att man kanske inte får så mycket tillbaka. Så att det är nog inte branschen. Och speciellt inte då. Nu har det ju förändrats väldigt mycket. Man kan göra så himla mycket mer. Och det har ju också varit fantastiskt för mig som började och skulle jobba som kock i en restaurang. Vem trodde att man skulle få vara med på tv och göra kokböcker och liksom åka hela världen runt och laga mat, svensk mat. Det hade man ingen tanke på, det fanns ju inte.
Nej, jag förstår det. Vilka var det som jobbade på Ulrikas då? Var det svenska kockar eller hur fick man personal?
Ja, då hade jag alltid en svensk kock, köksmästare som var där i 1,5 år på samma visering som jag själv hade kommit över och jobba på Aquavit. Sen hade jag nästan alltid en svensk manager som tog hand om front of the house på samma visering. Man kunde ha 2. Så att det var ju jätteskönt. Restaurangen hette Ulrikas. Det var väldigt många som kom dit som bara att jag var tvungen att vara ute i restaurangen. Så att jag var inte, alltså jag kunde vara med och skapa menyerna och skapa recepten. Men att köra service, det var omöjligt för att jag var liksom tvungen att springa ut och säga hej till gäster stup i kvarten. Så att jag var väl, jag sa jag var världens bästa busser som sprang med tallrikar. För då kunde jag liksom träffa alla, dels kontrollera att rätten såg ut som den skulle. Och sen träffa alla gäster som var där på ett naturligt sätt och ändå dra mitt lilla strå till stacken.
Du nämnde ju en massa god mat här som fanns på menyn. Som du säger, att ha varit en ambassadör för svensk matlagning på det där sättet. Vad tänker du kring det?
Det var ju inte så där jättepeppar när jag flyttade. Utan då ville man ju mer gå till mom and pop Italian, mom and pop Mexican, mom and pop Japanese och kines. Man åt ju det bästa med New York är ju liksom att med en token så kommer du ju runt hela världen och kan äta dig de mest fantastiska måltiderna. Och de bästa är ju nästan de här som är mer familjeställen. Och sen kan man ju prova de här som är väldigt exklusiva. Då blir det ju väldigt dyrt, men det kanske inte är riktigt traditionellt heller. Så att man hittar en bra god mat. Och efter ett tag så kände man ju så här, jag vill visa riktigt god svensk mat, för vi har riktigt god svensk mat.
I början av april kommer du som är Svea-medlem att få ett viktigt mejl från Svea International. I mejlet kommer du få en presentation av 4 svenska kvinnor som är finalister till att bli årets svenska kvinna 2024. De 4 kandidaterna är mycket meriterade och har alla verksamhet som sträcker sig ut i världen och på så sätt lyfter fram vårt fina Sverige. Sedan 1989 har Svea delat ut denna prestigefyllda utmärkelse till 33 olika svenska kvinnor. Sveas medlemmar kan rösta på årets svenska kvinna under hela april. Du röstar via en länk i mejlet. Tillsammans fortsätter vi i Svea att lyfta och hylla de fantastiska kvinnor som inspirerar oss alla till att göra skillnad i vår värld. Tack för din röst på årets svenska kvinna 2024.
När jag kom till New York, då var det ju inte alls det här farm to fork. Ingen brydde sig om vad kossan hade ätit eller bott. Och jag vet att jag gick in i en affär och jag skulle köpa en kyckling. Jag hittade inga kycklingar. Jag hittade bara enormt stora. Jag bara tänkte att det måste vara turkeys, för att de var så enormt stora. Så jag gick till dem i affären och sa, har ni inga kycklingar? Och de tittade på mig som att jag kom från Mars. De sa, hela kylen är ju fylld med kycklingar. Jag sa, det är omöjligt. Det där kan inte vara kycklingar. För att det var ju så mycket hormoner. Och när man köpte dem ibland, alltså de luktade fisk mer än fågel. Det var fruktansvärt. Så jag tror liksom det här då att man hade vuxit upp på landet och fått rejäl mat, inga hormoner eller någonting, att det på något sätt blev så mycket viktigare. Men det var inte viktigt för någon annan, men det var viktigt för oss att veta att den maten vi serverade på Ulrika var från närområdet och att det inte var massa hormoner, att det inte hade antibiotika. Så att, men ingen annan brydde sig om det, så det var inte så att man kunde skriva det på menyn och kunna ta betalt för produkten, att man betalade mer för den produkten. Men det betydde väldigt mycket för mig och Mimmi och våra kockar att vi visste att det var en bra produkt. Sen kom ju det, så nu vill ju alla äta organiskt och veta exakt vad kossarna äter.
Jag har precis bott i Shanghai i några år och där finns det också ett svenskt restaurang som heter Smaka. Jättegod mat som drivs av 2 kinesiska systrar som har bott eller som uppväxta i Sverige, tror jag. De pratar perfekt svenska och så vidare, så att, och lagar jättegod mat. Där, det var jättepopulärt. Kineserna älskade det. De tyckte ju att det var superexotiskt med svensk mat. Men de äter ju med pinnar. Så det var lite roligt när man satt där och liksom åt, de kunde äta liksom en räkmacka med pinnar.
Oj.
Wow.
Det är jättekomplicerat att få i sig en räkmacka med pinnar. Det var väldigt populärt, kan jag säga. Så att svensk mat har ett speciell ställning faktiskt. Den är lite annorlunda.
Ja, men det är ju liksom, jag tycker det är jättekul med japansk mat och japansk traditioner och mexikansk mat, och det är Cinco de Mayo och då dricker vi margaritas och då äter vi burritos. Man tycker det är jättekul med andras traditioner, så att jag förstår att folk tycker det är jättekul med den svenska traditionen och äta sill och dricka snaps och sjunga och sånt där som vi tar för givet liksom. Men det är ju exotiskt för en, om du inte har varit med om det innan.
Ja, men precis. Allting från semlor och saffransbullar till, som du säger, snaps och Jansson. Och då är det ju så här att under tiden du gjorde allt det här, Ulrika, så blev du ju mamma till en liten Axel som inte är så liten längre. Det kan man ju inse, att vara ensamstående mamma kan ju inte ha varit lätt någonstans, men att vara det på Manhattan med allt vad det innebär, alltså det måste ju ha varit otroligt mycket pusslande och trixande och fixande. Vad kommer du ihåg av den där tiden när Axel var liten?
Jag är ju inte van vid något annat.
Nej.
Och jag visste ju från början att jag skulle bli ensamstående mamma. Jag vet också att jag har ett umgänge, jättebra kompisar. Jag har en fantastisk syster som inte har några egna barn. Och jag visste att jag kommer att få hjälp med det här. Hur svårt kan det vara? Det var ju som en öppna restaurang. Hur svårt kan det vara? Jag har nog alltid haft så, det är väl kanske bra att man är lite naiv och inte förstår alla uppförbackar som man kan få mitt i alltihopa. Utan mitt liv har hela tiden, det var nog bra att jag öppnade restaurang först innan blev mamma. För efter det så är ju allting enkelt. Det finns ju bara lösningar, det finns ju inga problem. Man får ju bara inte fokusera på problem utan hela tiden, vad är lösningen? Jag tror ibland att det är enklare att vara ensamstående mamma. För att du får göra precis som du själv vill. Du behöver inte kompromissa.
Nej, precis. Jag berättade för Maria innan här att jag ville ta upp den här lilla köttbulle-incidenten. Men alltså, jag kommer ihåg när du berättade för mig att Axel hade en barnvakt och satte en köttbulle i halsen. Och du skulle ta dig hem. Och jag kommer ihåg paniken. Bara det säger lite om att bo på Manhattan. Och det har ju inget med att vara ensamstående och så att göra. Men vad är den storyn egentligen?
Ja, för att Axel bara var runt 2. Han var hemma med sin barnvakt. Och de skulle äta lunch. Hon delade upp köttbullen. Och han var jättehungrig och kastade i sig de här köttbullarna. Så att de fastnade ju i fel strupe. Så att han blev ju blå. Och hon, jag är på jobbet. Och hon liksom gör allt hon kan. Men får ju inte ut den här köttbullen. Så hon ringer ju mig. Och har ju ringt ambulansen. Och den kommer ju på 90 sekunder. Och då ska jag springa. Jag är på 47 och Lex. Och detta var, jag bodde i Chelsea då. Det regnade. Då är det galet trafik så jag bara känner att jag får ta tunnelbanan. Det kommer gå snabbare. Och mitt där, när vi är precis innan Union Square, då stannar tunnelbanan mellan 2 stationer. Så att jag kommer ju inte ut. Och då går jag börjar ju gråta och folk får ju för sig att jag har klaustrofobi och får panik liksom. Och försöker lugna mig att det visar att fan så här, ja men min son han är... Och jag bara gråter, man blir helt förtvivlad. Och då blev ju alla liksom oroliga. Men sen så bara till slut kom vi ju fram, fick springa till sjukhuset. Och då står det runt denna lilla pojke som ligger där med slangar och allting. Team som är från hjärnan. Och ett som är från mage. Och ett som är från nerver. För de ambulansmänniskorna säger att han har fått någon slags epileptisk anfall. En seizure i ambulansen. Barnvakten står där och bara säger... Det är en köttbulle. Det är en köttbulle. Han har satt en köttbulle i halsen. Jag vet att det är en köttbulle. Och de bara sa, har han inte epilepsi? Nej, han har inte epilepsi. Han är inte allergisk. Och sen bara så här, bara så du vet, han får tillräckligt med syre. Han får tillräckligt med syre. Och det var ju bara... Så de gick ner flera gånger och försökte hitta den här köttbullen. Kunde inte hitta den. Men till slut hittade de den. Och in och opereras på en gång. Då kom de ut och så sa de så här... Ja, först hittade vi den här. Det var en liten köttbullebit. Och vi tyckte så synd om honom. Men sen så hittade de nästan en kvarts köttbulle som hade... Den hade liksom stått upp på lungan. Alltså lungöppningen. Hade den lagt sig ner, då hade han inte klarat sig. Så att det var ju otroligt. Ja. Helt sjukt är han jobbar på Bon Bon, den här godisaffären i New York. Och han hade missat att han skulle jobba ett skift. De ringer, är du på väg? Så han fick åka dit, det var så här sent skift. In vid 11-tiden på kvällen kommer det en man och frågar om han kan få smaka lite godis. Självklart, säger Axel. Det här är en av mina favoriter, ger honom något svenskt godis. Och då säger den här killen, precis som att stoppa in den i munnen, säger han, ni har inget mer choklad. Jo, säger Axel, det har vi här i vår chokladsection. Vi har wafers. Och då börjar den här killen bli liksom så här galen. Och Axel bara känner så här, han älskar wafers. Han älskar choklad. Men han ramlar ju och blir helt blå i ansiktet. Har ju satt den första karamellen i halsen. Så Axel får ju liksom panik. Får ju sitta själv och göra Heimlich med någon som ligger på golvet. Och bara typ skrika så här. Siri, call 911. Och får ju till slut loss den här. Så mannen överlever ju. Men, alltså...
men herregud. Jag känner att Axel är lite otursförföljd. Men det går bra i största allmänhet för honom.
Han går på college.
Han lever fortfarande.
Ja, ja, kommer bara så väl ihåg den där historien. Den här första då, som sagt. Men nu är han stor.
Nu är han stor och pluggar på college.
Ja, det låter ju spännande. Och du nämnde ju lite grann det här att du jobbade på... är det så att du driver det här Björk Café på Scandinavian House?
Ja, så att det är ju vårt företag som vi sköter och driver det. Så de är typ vår hyresvärd.
Och vad är Scandinavian House?
Scandinavian House är ett kulturcenter som fokuserar på de skandinaviska länderna. Det finns ett litet galleri, finns ett children center. De gör alla så här språkkurser på de alla olika skandinaviska språken. Vi har jättemycket möten. Det finns en litet auditorium, aula, där det visats mycket skandinaviska filmer. Det är konserter, det är teaterprogram etc. Det finns en butik. De gör fantastiskt mycket och det ligger mitt på Manhattan, Park Avenue mellan 37 och 38. Så att det är bara ett stenkast från Grand Central. Nej,
vad
fantastiskt. Ja, det är jättekul.
Och där finns det då ett café eller en restaurang. Vad serverar du där?
Ja, det är byggt som ett café, men jag känner ju att vi gör ju, det är ju en restaurang helt enkelt.
Serverar ni både svensk, norsk, dansk, finsk mat?
Ja, och då är det ju så här, vad är skillnaden?
Ja, det finns nog de som skulle säga att norsk mat smakar annorlunda.
Jag tror att det är väldigt lika. Och sen så är ju då norrmännen har väl sin lefsa då. Så då får man ha lefsa. Den kör vi till våran tunnbrödsrulle. Perfekt. Och sen så har ju finnarna, de har sin rossoli-sallad, rödbetssallad.
Mm, just det.
Så den kör vi istället för sillsallad på silltallrikar så kör vi rossolo. Så att den är med där och ibland har vi rökt anka med rossolo. Och sen så har ju danskarna i ju sina open face sandwiches, smörbröd. Så då får de en liten plats på menyn. Vi har isländsk torsk.
Mm-hmm.
Så det är jättegott. Och så har vi från Norge har vi även räkor och norsk lax. Men Skagen, det är väl alla länder tycker jag.
Ja, absolut.
Men är det framförallt skandinaviska gäster eller det kanske det inte är? Vad är det för typ av gäster som kommer till restaurangen?
Det är mest amerikanare. Mm-hmm. Det är jättekul. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket folk som bor i området, jobbar i området. De har kanske någon ättling från way back when.
Mm.
Mormor, farmor, farfar var från något skandinaviskt land. Men det är flest faktiskt och väldigt mycket asiat.
Ja, men det, alltså det finns mycket som är likheter mellan asiatiska. Ja, absolut.
Smakerna är där söta, syrliga, salta.
Gör ni catering och sånt där också, eller hur funkar det?
Ja, vi har jättemycket event på i huset i olika storlekar. Mycket FN-event, mycket nu kommer Färö Island och ska göra någon vecka. Då är vi med där. Alla konsulaten gör olika promotions och då är vi med där. Och då gör vi maten till de flesta av de eventen. Och sen gör vi även offsite events. Vi jobbar mycket med Volvo. Vi jobbar mycket med andra svenska företag och skandinaviska företag. Men även amerikanare. Det kan vara hemma. Det kan vara, nu kommer Brynolf och Ljung. Då ska vi se om vi inte kan få vara med och göra deras premiär.
Spännande. Det är jätteroligt att du har gett in det i restaurangvärlden igen och att New Yorkarna och alla vi som kommer att hälsa på får en chans att äta din goda mat och ta del av den stämningen som du verkligen får till när du har dina ställen, Ulrika. Du är superduktig på det. Du som sagt har ju bott då i New York sedan 1990-talet eller på 90-talet. Kan du lite, bara inte så väldigt utläggande kanske, men reflektera lite över hur staden har förändrats under hela den här tiden eller alla de här åren. Det har ju hänt ganska mycket. 11 september, pandemin.
Ja, det är helt galet att man överlever dem alla. Jag kände som sagt, jag har alltid varit väldigt högljudd och jag kände på en gång när jag kom till New York att här passar jag. Jag är inte högljudd här. Ingen tycker att jag har för mycket åsikter utan jag passade verkligen in. Folk var mer intresserade om Sverige, om vem man var och allting sånt. Så jag har alltid känt liksom mig trygg i New York och trygg att man kan vara precis vem man vill och när som helst. Det är allting min gård. Och sen när vi flyttade dit då på 90, då var det ju områden som inte var så säkra. Att det var ju så här, man tog taxi hem och taxichauffören stannade liksom och väntade tills man hade kommit innanför dörren. Och i vissa områden, Lower East Side och Alphabet City, där var ju folk så här, taxichauffören ville ju knappt inte att man skulle åka dit. För att det var ju inte, att vara vit tjej så här, så det var inte så här jättesäkert. Och jag vet, vi var på någon fest uppe i Harlem. Så skulle vi därifrån och folk stod liksom och värmde sig så här, riktig film med alla de här crack addicts då liksom och värmde sig på oljefaten. Det var dimman som kom och vi är fem svenska tjejer som kom med superhöga hår och jättekorta kjolar. Och det är en taxichaufför som bara tvärbromsar och bara hoppa in allihopa. Man får ju egentligen bara vara fyra stycken. Men han tog fem bara för att vi var ju verkligen, han räddade livet på oss tyckte han själv då och körde iväg. Och så känner man inte längre. Det blev väldigt, Giuliani kom, han rensade upp väldigt mycket, blev mindre homeless, blev mindre, han hade ju så här, three strikes you are out, och då kunde det vara även om du plankade in på tunnelbanan, gjorde du tre gånger så fick du liksom åka in. Jag hade en servitris som hoppade över en gång och hon hamnade i en cell, de tog in henne och hon fick 24 timmar, så hon, hennes kille, hon fick ett samtal och hon ringde till sin kille och han ringde och sa att hon kommer inte komma till jobbet för att hon sitter i fängelset, och då hade hon bara hoppat över och inte betalat tunnelbanan den dagen. Hon hade väl inte tid med det.
Du pratar om en ganska så här tuffare klimat i New York. Men är det inte lite tråkigt idag då? Är det inte väldigt så här tillrättalagt och bara liksom...
Nej, det tror jag inte. Det blir nog aldrig tillrättalagt på det sen. För du har, det är en, folk från hela världen kommer hit och du är en viss sort tror jag om du flyttar till New York. Så är väldigt mycket konstnärer, väldigt mycket folk som vill bli skådespelare, musiker. Det är väldigt vibrerande hela tiden. Det kanske inte så alltså, nu. Däremot måste jag ju säga då, så kom ju the pandemic. Och efter the pandemic, då har det blivit, nu är det crazy folk, man vet inte riktigt var de är någonstans. Så att, och de kan ju dyka upp vad som helst, när som helst. Så att,
är det liksom människor som mentalt inte är stabila?
Ja, ja, tyvärr. De behöver vård.
Ser man mer utav det nu menar du?
Ja. Mycket mer. Och det kan också vara att man är äldre själv och man känner att man är mer orolig. Men jag tycker det är obehagligt att åka tunnelbana för sent på kvällen. Det behöver inte jag göra. För du vet aldrig var de här människorna kommer att dyka upp.
Men vad är det som gör att du ändå väljer att stanna? Vad är det som är New York din stad? Eller liksom, kommer du någon gång flytta därifrån?
Ja, men man ska aldrig säga aldrig. Mm. Men jag har ju byggt mitt liv här och sen så tycker jag hellre att man ser, jag skulle vilja vara några månader här, några månader i Sverige, kanske några månader i Sydeuropa. Att man försöker bygga sitt liv så att man kan vara flexibel. Och en sak som jag tycker var bra med the pandemic är ju att nu kan vi sitta så här och ha den här intervjun. Alltså hela den här, att man kan ha möten och inte vara på plats har ju öppnat upp jättemycket sen the pandemic. Och det har blivit accepterat att du inte behöver vara på plats. Vilket gör att du kan jobba ifrån nästan vad som helst. Nu är ju tyvärr restaurangvärlden att där måste man ju vara. Men man får ju också se till att skaffa ett team som man litar på. Som vill göra den här atmosfären för gästerna även när man själv inte är där.
Man blir mer och mer beroende av liksom, de man samarbetar med. Och liksom känna en trygghet i det och så vidare.
Och sen kan man ju säga att jag är ju inte ute speciellt ofta nu. Nu går man ut och äter. Man är ju blivit som de här early birds som man skrattade åt förr i tiden. Alla pensionärer som går ut och äter klockan fem. Mm. Den har man ju blivit själv. För jag tycker det är ganska skönt att gå ut. Det är inga människor. Man får jättebra service. Och sen är man hemma klockan nio. Det är väl jätteskönt att få sina 8 timmars sömn och vakna pigg på morgonen.
Här det har hänt ju lite.
Ja, jag fick det. Men en annan sak, Anna, jag måste berätta. Jag vet inte om jag berättar för dig, men för några år sedan så tog jag en taxi. Då frågade man ju alltid, var kommer du ifrån? Då var han från Bangladesh och så frågade han mig, var är du ifrån? Ja, Sverige. Och då berättade han att för massa år sedan, då var det någon svenska tjejer som kom och frågade honom ifall, do you take tree? Då menar ju den personen att kan vi ta med träd? Men han trodde, frågade, du tar nu tre personer? Så han svarade ju, yes, I take four. För man får ju vara fyra i en taxi. Och då var det Anna som hade kommit på den här idén till midsommar.
Så det var dagen innan midsommarafton.
Ja, vi behövde träd. Det var samma chaufför.
Ja, nej, det är helt otroligt. Då tog vi med oss det här trädet, höll det utanför fönstret. En satt där bak och en satt där fram. Och så hade vi trädet utanför fönstren liksom och höll i dem när vi åkte.
Vad var dessa träd?
Nej, det var, vi skulle ju ha det till midsommarstång. Liksom. Det var något, jag vet inte vad det var för träd.
Ja.
Ett lövträd som hade ramlat omkull där på Park Avenue typ eller något.
Alltså jag ser framför mig hur ni går och lemlästade träd i Central Park.
Nej, det var inte. Nej.
Det var nog bara så här, du vet, man ställer ut skräp och allting bara ute på gatan.
Ja,
det var
nog okay.
Någon som hade tagit från sin balkong eller något.
Ja, precis.
Jättekul att höra dina tankar kring liksom hur staden har förändrats över tid. Men att det ändå fortfarande finns någonting som lockar dig att vara i New York är också jättehärligt att höra.
Ja, och framförallt känner jag maten. Jag älskar att äta. Alla mina vänner och bekanta älskar det här att älska god mat och dryck och vara i goda vänners lag. Älskar det. Jag älskar en god pizza. Och nu liksom, om man får en grillad bläckfisk, man bara, åh vad gott. Vi har nu en restaurang, de har världens godaste halloumi med rostade grillade grönsaker. Mm. Jag bara, åh. Det behöver ju inte vara liksom att vi ska uppfylla ett nytt jul. Men liksom bara vällagad mat där du har tagit hand om en råvara.
Mm, jag håller med.
Och det är trevligt och trevlig personal. Det är ju liksom precis. Bara... ger ju så mycket energi om man bara...
Och det här härliga småpratet som är i USA, ska man säga, Nordamerika överhuvudtaget, liksom när man på restauranger eller man pratar, kan man slänga liksom någon kommentar eller något och det är inget konstigt till ett annat bord eller så, och det är bara roligt.
Vi satt förra veckan, jag och min syster, vi hade varit ute i Central Park och gått en lång runda och så blev vi sugna på den här halloumin och då sätter vi oss i baren och då kommer det in en annan kille ensam och sätter sig jämt oss. Och då visar det sig att hans mamma fyllde 81 och då är han på FaceTime med henne och sjunger happy birthday till henne. Och då säger jag, åh mamma, här är de här, de är från Sverige. Och då börjar man prata med honom. Sen kommer nästa kille in, då heter han Ron, då känner vi igen honom från annan bar. Då är de båda super, så då börjar de prata.
Ja, jag tänker att du är ju rätt person att fråga då vad man inte får missa om man åker och hälsar på eller ska åka och besöka New York. Det här är kanske lite svårt när man är liksom local som du är.
Ja, fast jag säger alla, planera inte för mycket.
Mm-hmm.
För att det här är ju så här, man ska bara gå. Och så dyker du upp så många saker bara för att det är New York. Ju mindre man planerar, har man aldrig varit här så måste man ju upp och se New York från ovan. Och då kan man ta kanske The Edge eller någonting. Och sen välj något museum om man gillar det. Välj någon teater eller Broadway om man gillar det. Men annars tycker jag gå. Välj ett område. Nu tar vi Upper West Side today. Och så gör man massa där. Bara gå och sen leta upp restauranger. Var ska man äta frukost? Var ska man äta lunch? Var ska man äta middag? Och ni kommer träffa så många människor och bara sitta och titta på alla människor.
Men om man nu ska välja en restaurang då, kan du liksom ge något så här happening place for the moment?
Jag älskar ett ställe som heter Wyon. Det ligger i Soho på Spring Street. Det är en fransk indonesisk. Det är Jean George son och hans fru som driver det.
Låter jättebilligt.
Inget är billigt i New York.
Nej.
Så jag känner så att om man åker inte till New York på budget.
Det var det första tipset.
Ja, nej men och nu kanske det är sämsta tiden när kronan är så svag.
Ja, verkligen.
Så då tycker jag, välj ett annat ställe och vänta till dollarn sjunker lite. För att det är dyrt här. Det är jättedyrt. Och sen samtidigt så känner jag, har man köpt en biljett för flera tusen så ska man ju inte slänga bort de flera tusen till att bara sitta på sitt hotellrum och inte utnyttja någonting. Och man behöver ju inte gå på lyxställen. Man kan ju gå och äta, och jag tror att det är samma priser som i Stockholm eller sådär. Det hittar man ju överallt. Och en bagel kostar inte så mycket. Det är 1,50, det håller man sig nästan hela.
Ja, en pizza slice.
Och en pizza slice för 99 cent. Det klarar man sig också.
Men det här Vajan på Spring Street, det låter som ett hett tips.
Ja, och man kan också, vad som är kul också ibland, som vi gör jätteofta, man bara går in och så delar man, när det är fyra personer som kanske hittar två rätter på menyn, och så delar man på dem. Och sen så går man till nästa ställe och så hittar man, ibland, jag tycker man ska gå, om man aldrig har varit i New York så måste man ner och titta på Tao Downtown. Den inredningen är fantastisk, de har funnits hur länge som helst, men alltså, it still blow me away. Men då kan man bara gå in och ta en drink. Man behöver inte äta där.
Nej, men det är ett bra tips.
Det kommer ju över jättemånga restaurangvänner från Sverige som bara vill gå runt och skaffa information eller inspiration. Då kanske man går på 10 ställen om dagen. Men att man bara tar, är det någon rätt på menyn som man bara känner, ja, men den här vill jag prova bara för att se vad det är för något. Ja, då beställer man den och så kanske man tar två andra rätter och så delar man. Då behöver det ju inte bli så dyrt.
Nej, det finns tricks och tips. Har du något kul livsmotto då, Ulrika, som du försöker leva efter, som du vill dela med dig?
Ja, men jag lever ju alltid med att det finns inga problem, finns bara bra lösningar.
Mm.
Det är nog mitt motto.
Det verkar ha tagit dig långt, måste jag säga.
Ja,
absolut.
Jag har alltid bara levt att jag vill vara glad och jag vill vara lycklig. Och när inte är det, då får man titta på sin situation och säga, vad behöver jag göra? Behövs det någon förändring så får man ju göra ett aktivt beslut till att, är det att börja motionera? Är det att äta bättre? Är det att äta mer? Är det att umgås mer? Det är olika från dag till dag, kan man nästan säga. Men jag tycker att man får väldigt mycket energi genom att jobba i restaurangbranschen och träffa alla dessa människor. Och jag älskar folk. Jag älskar människor och deras historier. Och mina gäster, du vet, när man, vi hade ett äldre par, de kom flera gånger i veckan. Och man tänker så här, åh, de är så gulliga, de är i 80-årsåldern. Man känner, gud vad gulliga, de har säkert varit gifta i 100 år. De är fortfarande så kära. Nej. Mm-hmm. Så frågar man ju då efter några gånger vem de är. Hon pratade svenska. Då är det Helena Hernmark som är en av världens bästa väverskor. Som har haft sina pieces både på MoMA och överallt. Hon är jätteduktig. Och han är en världsberömd arkitekt. Och de träffades för att hans firma designade The Edge at Hudson Yard. Och hon har vävt tapestry till en hel lobby i detta lyx residential. Då träffade de för 5-6 år sedan. Och nu är de tillsammans och kommer och äter hos oss hela tiden.
Ja, det är underbart. De här, ja, som vi sa, de här mötena och the stories, liksom, det, man blir aldrig mätt på det. Och nu, vara nyfiken på människor, liksom, det får man aldrig sluta att vara. Ja, nej, det är underbart. Tack så jättemycket, Ulrika, för att du tog tid och pratade med oss.
Tusen tack, Ulrika. Ha det gott.
Ja, tusen tack. Vad roligt att ni tänkte på mig. Det tyckte jag var jättekul. Och jag vet också att alla har sagt hur länge de har varit med i Svea. Och jag har varit med jättelänge också.
Bra. Toppen, Ulrika.
Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang i Svea. Om du vill tipsa oss om en intressant svensk kvinna med utlandserfarenhet som du tror skulle passa i vår podd, mejla oss på sveapodden@svea.org. Sveapodden finns på de allra flesta platser där du hittar poddar, såsom Spotify, iTunes, Google Podcast och Acast. Du kan även följa oss på sociala medier. Vi finns bland annat på Facebook, Instagram och LinkedIn. Där hittar du oss under namnet Svea International. Mer information om Svea kan du hitta på vår webbplats svea.org. Musiken i detta avsnitt är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Tack för att du lyssnat.